Så låt oss gå till Herrens ord. Efesierbrevet 6. Vi ska se på, fortsätta där vi har varit med Guds vapenrustning. Och titta på vad vi hinner se på för delar av rustningen idag. Vi är på de sista delarna. Men jag börjar med att läsa sammanhanget. Börja från vers 10. Sen kommer vi spendera tid i vers 17. Och kanske 18 först och främst. 17. Men jag läser från vers 10. Så vi får med hela sammanhanget. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulen och hans listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronsköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Och ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför. Och håll ut i bön för alla de heliga. Amen, detta är Herrens ord. Nu för att vi ska komma ihåg lite vad den här texten handlar om. Jag har upprepat det här många gånger, men vi måste alltid upprepa och komma ihåg sammanhanget i texten. Att Paulus här går igenom en rustning. Vi frågar oss i vers 17 här. Ta emot frälsningens hjälm. Vad menar han? Vad betyder det? Vad talar han om egentligen? Och första delen av en predikan är alltid att förklara vad texten betyder, vad det här betyder. Och för att förklara vad en text betyder och förstå vad den betyder, så måste vi se sammanhanget som jag just läste. Sammanhanget. Paulus håller alltså på här. Han talar om frälsningens hjälm. Så håller han på att gå igenom en Guds vapenrustning. En rustning. Någonting som ska skydda oss. Någonting som ska göra oss beredda. Som en riddare eller som en soldat som går ut i krig. Före han går ut i kriget för att möta sin farliga fiende. Med den fienden och dess vapen, så måste han ta på sig en vapenrustning. Och han måste också förstå varför han tar på sig den här vapenrustningen. Det är för att han ska möta en fiende i krig som har sina vapen, sina rustningar och sina metoder. Och likadant för kristna, så börjar han att tala. Ta på er hela Guds vapenrustning, vers 11. Så att ni kan stå emot fienden. Vilken fiende? Djävulen och hans listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. I förklaringen av den här texten så förstår vi från sammanhanget att Paulus talar inte om en fysisk rustning. Du ska ta på dig olika magiska amuletter eller rustningar som finns i det fysiska. Paulus går inte runt och delar ut bälten som man har doppat ner i helig olja och välsignat och bett för, eller olika rustningsbitar som man säger att han har bett för, lagt händerna på, smort med helig olja, stängt in med vigvatten. Nej, han talar helt och hållet om en andlig rustning som inte finns i fysiken. Så när många vill förklara den här texten så försöker de att hitta olika betydelser bakom de olika rustningsdetaljerna. Så en broder kom fram till mig förra gången jag gick igenom det här. Han hade i sin bibel, han öppnade upp sin bibel, någon pastor i det förflutna, eller någon av hans, någon pastor han haft tidigare i någon annan församling, har skrivit ner i hans bibel, i insidan av pärmen av hans bibel, så har han skrivit de olika rustningsdetaljerna. Jag kommer inte exakt ihåg hur han hade skrivit, men jag vill bara lägga fram det här för att illustrera felet. Vad som är fel. Vad är fel? Fel sätt att förstå det här. Han har skrivit till exempel: ta emot Guds pansar, rättfärdighetens pansar. För pansaret sitter här på ditt bröst och det skyddar bröstet, det skyddar ditt hjärta. Så rättfärdighetens pansar skyddar hjärtat. Och så sa han om frälsningens hjälm: du tar på dig hjälmen för den skyddar huvudet. Och vad finns inne i huvudet? Här inne finns hjärnan som du tänker med. Så därför den här hjälmen som du sätter på huvudet skyddar tankarna. Och så vidare. Så var det olika sådana förklaringar bakom rustningsbitarna, som helt missar poängen som Paulus gör, som inte alls finns med någonstans i texten. Vi ska tolka texten med sig själv och i dess sammanhang, och vi ska inte lägga in saker som absolut inte finns där. Det finns ingenting där om att Paulus nämner ett bröstharnesk, ett pansar, för att det är vad som skyddar hjärtat, eller hjälm, för det är vad som skyddar tankarna. Det står ingenting om det. Och som jag har sagt tidigare igen, det är inte det som Paulus vill att vi ska fokusera på. Det är istället vad är pansar, vad har pansar med saken att göra, utan vad är rättfärdighet, vad är sanningen som vi ska spänna som bälte, vad är evangeliet, vad är fridens evangelium, vad är tron. Det är de här sakerna som är Guds vapenrustning för oss. De här andliga verkligheterna, de här andliga sanningarna som skyddar oss från djävulen och hans listiga angrepp. Så när vi ser på frälsningens hjälm så ska vi inte fokusera så mycket på att vi har en hjälm på huvudet som skyddar våra tankar mot att djävulen borrar hål i vårat huvud och lägger i tankar, som en del beskriver det. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi ska stå fasta, stå emot vers 13 på den onda dagen, och stå i de här sanningarna och låta Gud själv och de här sanningarna som handlar om Gud och om hans karaktär och om Messias Jesus Kristus, förstå och inse att det är han som är vårat skydd, våran sköld, våran rustning. Inte så mycket att de här delarna skyddar vissa aspekter av våra kroppsdelar eller tankar. Utan att vi fokuserar på sanningarna som de här beskriver. Frälsningen. Vad är frälsning? och så vidare. Vad är Guds ord, andens värld? Vi kan se att Paulus hämtar ett bildspråk här från Jesaja 59 och 17. Där Jesaja talar om Herren. Det står: Herren satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Och vers 17 och sen vers 18: efter deras gärningar ska han löna dem med vrede över hans motståndare och hämnd över hans fiender. För att Gud är frälsaren mot fienderna. Förstår ni? Det är Herren som är hjälmen som frälser. Och uttrycket frälsningens hjälm på huvudet betyder helt enkelt att det är Herren själv som frälser och är som ett skydd mot fienderna. Han ska löna de här fienderna i Jesaja. Han ska löna med vrede över hans motståndare och hämnd över hans fiender. Och på samma sätt är det Herren som ska rädda oss från den onde, från våra fiender i det här sammanhanget. Djävulens listiga angrepp. Paulus använder uttrycket frälsning som hjälm också i första Thessalonikerbrevet 5 och 8. Där han säger: vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda hoppet om frälsning som hjälm. Igen, det är inte vi ska ta på oss en hjälm och det är allt. Och det skyddar våra tankar eller vad det nu är. Det är hoppet om frälsning som vi ska vara iförda. Igen, inte fysiskt ta på oss saker, det är andliga verkligheter. Hoppet om frälsning som hjälm. Hoppet om frälsning är det som skyddar oss. Hoppet. Inte att vi frälser oss själva. Eller att vi hoppas att vi ska bli frälsta. Att vi lyckas hoppas oss fram till frälsning. Utan hoppet om frälsning är det fasta hoppet som vi redan har om att bli räddade. Att bli frälsta finns i olika bemärkelser. Vi har hoppet om frälsning och det är vad som skyddar oss. För att det inte är något i oss själva som vi hoppas på. Den som hoppas på någonting hoppas på någonting annat. Någonting från på utsidan. Något som inte är dig själv. Du hoppas på någonting bortom dig. Någonting där framme. Någonting som ska komma. Och med säkerhet ska komma. Det är ett hopp som Gud har utlovat. Ett hopp som Gud, som aldrig kan ljuga, har utlovat. Och som är fast och säkert. Och i den här fasta säkerheten som frälsningen är för oss, det fasta och säkra hoppet som vi har för oss, det är vårat skydd. Det är Gud som gett oss hoppet om frälsning. Gud som kommer att frälsa oss. Och vi har hoppet om att han skyddar oss nu. Och kommer att skydda oss. Och kommer att fullständigt frälsa, skydda, rädda oss från våra fiender. Vad är frälsning? Vi talar ofta om frälsning som frälsningen. Att bli kristen. Att bli frälst från synd och helvetet och komma till himlen. Att det är frälsning. Så använder vi ofta ordet. Och i Bibeln, Paulus och apostlarna, de använder ordet frälsning på det här sättet också. Men på andra sätt. Ordet frälsning kanske är lite olyckligt översatt, för vi tänker på frälsning som en någonting religiöst, en religiös grej. Du blir frälst, du kan bli frälst på Buddha, du kan bli frälst på, ja, frälsning är som att du har haft en härlig upplevelse av religion, du känner dig glad och upprymd, och så har du blivit frälst. Du kan bli frälst av fotboll. Du kan bli frälst av de olika intressena som finns. Någon har fått ett nytt intresse, blivit frälst på den här saken. Man har hånfullt tagit ut det här från kristendomen, för man har sett glädjen som kristna har av att bli sant frälsta. Och så har man på ett hånfullt sätt tagit ut det här, gjort en ny betydelse av det, att frälst betyder att du har fått ett nytt intresse som du är mycket intresserad av och entusiastisk över. Frälsning i Bibeln betyder räddning, soteria på grekiska. Det svenska ordet för frälsning har ingen etymologisk koppling med det grekiska ordet. Det kommer, har ingenting att göra med att man har gjort ett gediget bibelstudie för att komma fram till ett bra ord att översätta det med, utan man har tagit det här för att skapa ett religiöst ord som tyvärr kan utestänga en del ifrån det. Det betyder räddning, att vara räddad, räddad ifrån någonting. Och vara i säkerhet och vara skyddad. Så absolut, vi ska stå fasta i att vi är frälsta och räddade av Gud. Och detta hjälper oss att stå emot djävulen och hans anklagelser och hans brinnande pilar och allt vad han vill kasta på oss. Vi vet att vi är räddade, vi är frälsta. Oavsett hur många gånger vi syndat, och vi har syndat många gånger, både före och efter vi kom till tro, blev förlåtna och rentvådda. Guds nåd flödar över där synden flödar över. Och har vi blivit frälsta, så står vi fasta i frälsningen. Och Gud som har frälst oss. Och här kommer vi in i resten av de här betydelserna av frälsning. Man brukar säga att vi var frälsta. Vi håller på att bli frälsta. Vi är frälsta. Vi håller på att bli frälsta. Och vi ska bli frälsta i framtiden. Så här använder Bibeln ordet frälsning. För att vi blev frälsta av Jesus när han dog på korset. Jag vet att lutheraner också brukar ta fram detta, och de har rätt i den här frågan. Vi blev frälsta av Jesus på korset. På så sätt använde Bibeln språket frälsning eller räddning. För det var där som han säkrade frälsningen för oss. Det var där som han gjorde det. Det var där som han fullbordade det. Så vi har blivit frälsta i Jesus på korset. Och vi är frälsta när vi kommit till tro. När vi kommit till tro och omvändelser, blivit födda på nytt av Gud, så är vi nu frälsta. Vi blev frälsta av Jesus på korset. Och sedan när vi själva kom till tro, så blev vi frälsta. Och därför är vi frälsta. Försoningsverket Jesus utförde blev fogat till oss. Det här är också med i början av Efesierbrevet, eller hur? I första kapitlet. Och där har han många mer i den här frälsningsordningen. Sonen dog för oss när tiden var inne, och anden satte sitt sigill på oss och fogade frälsningen på oss. När vi kom till tro och pånyttfödelse, så blev vi frälsta och är frälsta och kan är inne i det här tillståndet av att vara frälsta, vara rätt med Gud, förklara det rättfärdiga och vara frälsta. Men det är också sant att vi håller på att bli frälsta. För Bibeln använder också helgelse, talar om, använder också ordet frälsning på helgelsen. Det är det som pågår just nu i våra liv, den pågående helgelsen. Vi håller på att bli frälsta. På det sättet talar också Bibeln, talar om frälsningen som pågår för oss. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty det är Gud som verkar i er både till att vilja och till att göra. Så att hans goda vilja sker. Frälsning är någonting vi pågår. Arbetar på. Någonting som fortgår i våra liv. Även ordet helgelse används som någonting som har hänt. Vi har blivit helgade. Men vi fortsätter att helgas. Frälsningen är något som pågår. Och frälsningen är också någonting i framtiden. När vi blir förhärligade. När vi till slut står inför domaren. Den högste domaren, Jesus Kristus själv. Och han förklarar att vi är rättfärdiga. Vi är frikända. Och vi till slut får komma in i härligheten och blir förhärligade. På det sättet talar också Bibeln om att frälsningen är i framtiden. Och det är det här hoppet vi har. Och allt detta är skyddet som Paulus fokuserar på här när han talar om frälsningens hjälm. Det som skyddar oss ifrån djävulen. Det är inte att vi förstår frälsningen på alla de här sätt som jag har förklarat. Att vi nu har ju hört den här utläggningen av vad frälsning innebär. Och nu har vi den intellektuella kunskapen som kan få oss att tänka korrekt när djävulen kommer och ska störa oss. Ja, att vi står fasta och vet allt detta. Yes, det skyddar oss emot djävulen och hans angrepp. Och hans listiga angrepp. Men högst av allt och först och främst så är det sanningen att det är Gud som frälser oss. Och räddar oss och skyddar oss mot djävulen och hans listiga angrepp. Mot furstarna, mot väldigheterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Det är Gud som frälser oss ifrån dem med sin allsmakt, hans väldiga kraft. Vetskapen att vi behöver inte klä på oss en massa rustningar fysiskt eller andligt och amuletter och vigvatten och vitlökar och vad är det folk gör? De säljer insmorda klädesplagg som man kan ta på sig som skyddar oss och gör allt detta i kristendomens namn och de säljer heligt magiskt källvatten för $50 flaskan som någon säger att han har hällt vigvatten i och tagit från en magisk källa i Kalifornien och bett för den och nu säljer han den och om du dricker den här flaskan så får du seger mot djävulen och mot fattigdom och du får pengar och välstånd och allting går bra för dig. Det är inte några sådana saker som Paulus säljer här. Han säljer inte rustningsdetaljer som man ska köpa och ta på sig. Det är vetskapen och faktumet att Gud skyddar oss. Gud är vapenrustningen. Gud skyddar och räddar oss mot djävulen och i hans listiga angrepp. Frälsningen är färdig och fullbordad. Och djävulen kan inte göra någonting för att ta bort dig från frälsningen. Det är färdigt och klart. Djävulen kan inte, som i Jobs bok, vi får bilden att djävulen kommer framför Gud och anklagar de heliga. Han anklagar Jobb inför Gud. Vi läser i Uppenbarelseboken att han förtalar, han anklagar de heliga. Han kan inte göra det här längre. För det är slut. Vi är frälsta. Frälsningen är färdig och fullbordad och klar från början till slut. Och den är en säkerhet i framtiden att vi kommer verkligen att bli frälsta. Vi har hoppet om frälsningen färdigt och klart. Och djävulen kan inte ta ifrån oss frälsningen. Hur mycket han än försöker, och han tror, han vill. Han vill göra det. Han vill anklaga dig. Han vill säga till dig att du inte alls frälst, eller du kan förlora din frälsning. Bara du syndar tillräckligt mycket. Och det har du säkert gjort. Du har syndat många gånger innan, efter att du blev frälst. Du har syndat många gånger idag. Inte en tanke har varit 100% älskat Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Sedan den här morgonen du vaknade upp. Vad säger John MacArthur? Om du kunde förlora din frälsning så hade du gjort det. Och djävulen vill säga till dig att du har förlorat din frälsning. Du har gjort för mycket ont. Du har förbrukat nåden. Gud har en begränsad förlåtelse. Och när du har uppfyllt den för mycket så är det slut och färdigt. Men vad säger skriften? Där synden blev större, Romarbrevet 5:20. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. En vers som, om vi talar om andens värld, som är Guds ord senare, så är detta en vers som dödar den tanken från djävulen som ett svärd. Djävulen vill få dig på fall på så många sätt. Få dig att tvivla på frälsningen. Få dig att tappa hoppet. Få människor att ge upp. Hur många människor som man talar med: är jag syndat för mycket för att bli frälst? Jag är en för ond människa. De har fått visserligen en god insikt om sin egen synd. Men djävulen har också talat till dem och sagt att det är kört för dig, det är slut för dig. Men vi har hoppet om frälsning som är fast och säkert, 100%. Det finns inte en liten gnutta av osäkerhet. Det finns inte en liten gnutta av osäkerhet att kanske kommer du stå där framför den vita tronen som vi sjunger om. Du kommer att stå där och så kommer du ha en liten känsla av osäkerhet att jag kanske inte får komma in i alla fall. Du kan känna den osäkerheten ibland, och det är inte från Gud. Men det är ändå inte beroende på hur säker du själv känner dig av det heller. Säkerheten är Gud själv, hans ord och löften och hoppet om frälsningen. Jag ska inte hålla på att spinna för mycket på det här och upprepa mig och gå i cirklar. Men texten uppmanar er. Det är det här den säger till er, till oss att göra. Ta på er frälsningens hjälm. Ta emot frälsningens hjälm. Stå fasta i frälsningen. Vet att frälsningen är 100% säker. Utförd av Jesus Kristus på korset. Där han tog straffet i ditt ställe för alla dina synder. Och sa att det är fullbordat. Det är färdigt. Och det är säkert. Och det är fastställt. Och nu sedan du kommit till tro så har den här frälsningen fogats på dig. Så att du själv vet och förstår att du är utvald innan jordens grund blev lagd. Att sonen har dött för dig. Och att Gud håller på att göra ett verk i dig som han kommer att fullborda. Och att han till slut kommer att fullkomligt frälsa dig. Föra till full helighet. Förhärliga dig. Fullborda frälsningen för dig. Och att du har det här hoppet som en hjälm. Inte bara på ditt huvud som en hjälm. Utan den skyddar dig som en hjälm skyddar dig i strid. Den är ett skydd mot fienderna, djävulen, världshärskarna, ondskans andemakter. Och vi kan också säga det till dem, till er som lyssnar här inne eller över kameran, som inte är frälsta. Ta emot frälsningens hjälm. Djävulen är inte din vän. Även om du utanför Kristus är djävulens barn, lever i synd, gör sådant som behagar djävulen, så är inte djävulen din vän, för han vill lura dig dit. Han hatar dig för du är skapad i Guds avbild. Han vill förstöra allting som har med Gud att göra. Allting som liknar Gud. Han vill föra ner dig till evig fördömelse. Evigt fördärv. Han är inte din vän. Han är också din fiende. Den enda som kan frälsa dig från allt det här. Den enda som kan rädda dig från allt det här. Det är Jesus Kristus. Du är både i fiendskap mot Gud. Också i fiendskap egentligen mot djävulen. Och den enda som kan rädda dig från alla de här fienderna. Det är här som jag har sagt hela tiden idag. Det är Gud själv. Han ska rädda dig från vredesdomen som väntar syndare. Han ska rädda dig från hans egen dom. Han ska rädda dig och skydda dig från djävulen ända sedan dess. Så att du står fast och är i trygghet. Vill du inte vara i trygghet? Vill du inte vara i evig säkerhet? Även om vi lever i ett tryggt land här på jorden i Finland och har trygghet och säkerhet och sociala skydd och skyddsnät och allt, så ger det inte någon evig trygghet. Det finns en evig fara som man behöver bli räddad ifrån. Hur bra man än mår och har det bra på den här jorden och i det här livet, så är det bara en kort tid jämfört med en evighet. Det går inte ens att mäta. 80 år. Att leva i 80 år på jorden och ha det bra och vara rik och berömd och allt vad man kan ha ens då. Vad betyder det om 1000 år ute i mörkret, i den brinnande sjön, under Guds vrede? Jag vill be er att prioritera rätt och tänka rätt. Välj det som är rätt. Må Herren verka i era hjärtan. Kom till Kristus. Ta emot hans frälsning som en hjälm som skyddar er. Vi avslutar här. Låt oss ha en liten bön. Låt oss be. Herre våran Gud, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för sanningen. Vi tackar dig för frälsningen. Vi tackar dig alltid för frälsningen, Gud. Det blir en sån vana för oss. Att vi vet att vi är frälsta och tänker oss frälsningen som begrepp. Och tackar dig varje dag för frälsningen. Men Ibland kanske det inte är uppriktigt. Vi tänker egentligen inte på vad ordet betyder. Vi ber dig, Herre Gud, att frälsa oss. Frälsa oss alla. Vi vet att vi redan är frälsta, men vi ber för våran pågående frälsning och våran framtida frälsning, som du har befallt oss att fortsätta be. Vi tackar dig att du är vårt skydd, våran sköld, våran hjälm. Att vi inte är lämnade att bekämpa de här övermäktiga, omänskliga makterna för oss själva, utan vi har dig, det enda skyddet, det bästa skyddet, en allsmäktig Gud, hans väldiga kraft. Be dig att göra detta, Gud. Allt detta ber vi i Jesu namn. Amen.